Visste du att cirka 5% av alla barn som utsätts för sexuella övergrepp sker bara inom idrotten? Hallå, det är Jakob Wikenstål här. Välkommen till Sportius podcast. För dig som är helt ny till podden så är det en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Vi gör podden i samarbete med Sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän. Få hjälp av en virtuell idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb inom idrotten idag på sportidealisten.se. Och låt mig nu få presentera dagens gäst, Louise Hammarbäck Miranda. Hon är uppväxt i Sunne, Värmland. Som barn blev Louise utsatt för sexuella övergrepp. Men idrotten var dock en trygg plats där hon började sin idrottsresa via fotbollen i moderklubben Rottneros IK. Nu, efter fotbollskarriären, vill hon förebygga detta inom idrotten. Så Louise grundade barnrättsorganisationen PAX, som arbetar med att stärka barns rättigheter inom idrotten. Idag är Louise jurist och specialiserad på barnrätt och sexuellt våld. Hon har jobbat med de här frågorna på bland annat UEFA. Och 2020 blev hon utsedd till Change Leader av organisationen Reach for Change. Samt så blev hon även utsedd av Sveriges chefsorganisation Ledarna till en av framtidens kvinnliga ledare i Sverige. Med det sagt, varmt välkommen till Sportius podcast, Louise Hammarbäck Miranda.
Tack så mycket. Vad imponerad jag blir över din research.
Ja, man gör så gott man kan i alla fall och hoppas på att det stämmer någorlunda.
Jag blir jätteglad av att höra att du nämner min moderklubb Rottneros IK.
Ja.
Det värmde.
Ja, härligt. Det var lite osäkert på exakt hur jag skulle uttala det på rätt sätt. Men ja, bra. Kul. Du, hur är läget?
Ja, men läget är bra. Vi är ju förhoppningsvis ur pandemin. Även om Ukraina påverkar så är ju våren på intåg och det är väldigt, väldigt skönt. Det är mycket som påverkar ens liv, men vädret för svenskarna är ju, är ju viktigt.
Sannoliken. Man märker att folk blir lite mer energiska och positiva till det mesta, känner man.
Ja, precis. Och sen kommer sommaren. Jag känner att jag och familjen, vi behöver den här sommaren. Värme. Ja, det ska bli underbart. Så att, nej, men jag är laddad. Jag är taggad.
Härligt. Ja, men vi ser fram emot det här samtalet. Och vi kommer nog komma in på en hel del saker som många inte har full koll på. Vilket jag ser fram emot att vara med och bidra till lite mer kunskap där ute. Men för att börja inledningsvis, visst gjorde jag en introduktion om det. Men hur brukar du presentera dig själv när du träffar folk som inte känner till dig?
Jag brukar faktiskt aktivt inte säga vad jag håller på med faktiskt. Människor generellt sett idag är väldigt duktiga på att googla och har redan googlat runt och hittat massor med information som inte alltid stämmer. En del stämmer ju, så att jag, när jag träffar nya människor så brukar jag inleda med att berätta vem jag är och vilka arbetsuppgifter jag gör. Alltså, nämner aldrig min titel eller vad jag har liksom åstadkommit eller vilka priser jag vunnit. Jag tycker det är ganska ointressant. Försöker att ge personen en bild om vem jag är istället. Och sen så brukar jag inte googla på andra människor. Jag tycker att det stämmer väldigt sällan med vilka de är och vad som är viktigt för mig.
Google kan både hjälpa till samt ge olika förslag. Det beror på hur källkritisk man är helt enkelt. Och då är det väl kanske lättast att prata med människorna direkt istället.
Precis.
Men du, jag tänker en fråga som jag alltid tycker är intressant att höra, det är just vad man tänker på som liten när man nämner idrott. Så Vad är det som dyker upp i ditt huvud när du tänker på när du var liten och idrott?
Ja, jag tänker på två saker. Dels så tänker jag på den spontanidrott som jag utförde nästan dagligen. Jag är uppväxt på landet i Rottneros, bredvid en skidbacke, liksom på ett berg som heter Finnfallet, bredvid Skisunne. Så på vintern var det ju mycket, otroligt mycket snö. De här snökanonerna, när det var liksom fel vind, då fick vi all snö. För vi var ju 100 meter, var vårt hus beläget från backen. Och en rätt så bra höjd också, liksom mitten på familjebacken eller vad ska säga. Så vi hade alltid mest snö i hela Sunne förutom skidanläggningen. När vinden tog tag i snön då. Alltså min uppväxt var väldigt aktiv. Jag uppväxt på en liten, vad ska man säga, en före detta bondgård kan man väl säga. Med ett liksom stort stall för hästar och det har varit grisar där och vi hade stora hästhagar. Så vi hade väldigt mycket utrymme för att leka och vara ute. Och jag minns att somrarna var också fantastiska. Jag minns att jag var ute i skogen och gick mycket. Jag lekte, jag sprang. Det var en ganska stor frihet som jag fick, minns jag. Och som jag hoppas att jag har fört över till mina barn nu. När vi bor lite utanför liksom, det stora samhället, eller vad man ska säga. Och sen så minns jag även spontanidrotten på skolan. Att jag alltid var på grusplanen och spelade fotboll med killarna. Liksom. Men jag började idrotta ganska sent, alltså i lag. Jag tror jag var 10-11 år tror jag var. Alla höll ju på med fotboll.
Men jag höll ju på. Där.
Vad sa du?
Det kanske bara fanns fotbollsplaner runt om, eller?
Ja, alltså de idrottarna, eller liksom de två som sporterna som folk sysslar med var ju hockey eller fotboll, minns jag. Och fotboll var ju, jag tror inte ens det fanns ett flicklag i hockey, så fotboll var ju liksom det enda alternativet. Och jag minns att varje rast var jag ute och spelade. Det spelade ingen roll hur gamla de var eller hur små de var. Jag var alltid med. Så där minns jag, jättepositiva minnen ifrån. Men sen så minns jag också att när jag väl började spela i lag så åkte vi iväg någonstans. Det här måste varit den första kuppen eller den första liksom poolspelet vi var på, då jag var med. Då minns jag att jag och min bästis Nicole, hennes pappa tar ett kort på oss bredvid fotbollsplanen. Och då kommer jag ihåg att vi stod bredvid varandra och jag har kvar det här kortet än idag. Jag minns inte så mycket om matchen, men jag minns att man tog ett foto på oss två.
Sånt är så intressant, för att man kan komma ihåg kanske kontexten, men mer i alla fall att det där hände. Sen vet man kanske inte just vad som hände i det stora hela runt om. Och då är det också bra att ha det, såklart. Ha den där bilden är ju visserligen en stor fördel, att någonstans alltid bli påminn.
Mm, precis.
Men härligt att höra med spontanfotbollen. Det känns ju visserligen som att det är något som dessvärre har försvunnit i dagens samhälle på samma sätt som det var förut. Känner du av det någonting med dina barn nu, att det är någon spontan idrottande för dem, eller att det är en total skillnad från din uppväxt?
Jag har ju försökt att medvetet efterlikna den friheten som jag hade som barn. Med att bo ute på landet, att ha en stor yta för barnen att vara på. Det är i princip bara att öppna dörren och så kan de gå ut. Så jag upplever inte att det är något problem för mina barn att ha den spontana liksom, rörelsefriheten. Vi har också som en liten en lekpark lite längre bort 200 meter kanske. Vi pratar alltså Bullerby 200 meter, så det är inte mitt i stan 200 meter. Då kanske det finns betydligt fler hinder för föräldrar att släppa ut sina barn. Man kanske ser fler liksom faror. Men 200 meter i det här perspektivet är ju ingenting. Och då finns det som en, ja, men som en gräsyta, och man kan också åka pulka på vintrarna. Så det finns lite höjdskillnader. Och dit brukar de gå ibland. Och nu kommer de ju upp i den åldern. Nu är de 9, 7 och snart 5. Och de två äldsta, de kan ju gå dit själva och leka spontant. Med vänner eller själva. Men också, det handlar ju också om att föräldrar, vi måste också tro att våra barn är kompetenta. Och barn måste också få göra misstag. Och tro att de kommer växa ur det och ta lärdom av det.
Kan det vara en av anledningarna till att vi ser lite mindre spontan idrott idag, tror du?
Ja och nej. Alltså när det gäller, om man bor mitt i storstan och det finns en bit att gå, då kan jag förstå att då behöver man ju planera sitt liv på ett annat sätt som förälder. Då behöver man ju följa med, i vart fall i de unga åren. Jag tror att det är alltid farligt att överbeskydda barn av olika anledningar. Dels för barnens egen liksom förmåga att leda sig själv. Och det får ju följder. Nu är jag absolut ingen psykolog eller har den kompetensen, men jag tänker mig att som förälder, för mig är det väldigt viktigt att barnen tror på sig själva, att man får möjlighet att göra misstag. Det är någonting som är en liksom ett centralt värde för mig, att gör inte jag misstag, då kommer jag aldrig bli bättre. Och det är någonting som jag försöker förmedla till mina barn, att för att du ska bli bra på någonting så måste du göra otroligt mycket misstag. Och man måste kunna ta det och växa från det. Och som förälder ibland så upplever jag att och jag går själv in i den fällan, att det blir en för hög kontroll på barnen. Och istället då så behöver jag släppa kontrollen, lita på barnet. Sen naturligtvis så finns det ju situationer, lägen där barnen inte får säga till för att det är farligt eller för att man som vuxen bär med sig erfarenheter som barnen inte har, där man måste gå in och ta ansvar helt enkelt. Och det är beroende på ålder och mognad också naturligtvis.
Absolut, nej men jag förstår. Jag tänker, vi kommer komma in på lite mer kring liksom barnens rättigheter och allt det här inom idrotten, men jag tänker på, utifrån dig själv, har ju spelat fotboll en hel del, och jag tänker, vad är det du har lärt dig från idrotten om man reflekterar tillbaka?
Jag skulle tro att den frågan är väldigt stor. Jag tror att man lär sig mer än vad man kan särskilt peka ut. Men jag har redan varit inne på det lite grann. Det här med självledarskap. Det är någonting som jag har lärt mig. Förutom samarbete och finna sitt sammanhang med andra människor. Då man lär sig av andra människor naturligtvis. Självledarskap, förmågan att växa som individ och få ett självförtroende. Det behövde jag ha som barn i min situation. Jag behövde känna att jag var bra på någonting, att jag fick kämpa för någonting. Och också se och känna resultatet av det. Och när du är inne i den slingan, min upplevelse är att när du är inne i den så ju mer du lyckas, desto mer vill du ju. Desto mer misslyckas du. Men till slut så liksom blir det här liksom ett hjul som går runt. Och så drivs man av det här. Och då inser man ju, eller jag insåg att ett misslyckande är ju en del av att du lyckas. Det är ett steg på vägen. Det är liksom ett krav för att du ska lyckas. Och då, det blir ju ett slags ledarskap över det. För du behöver ta tag i ditt misslyckande. Och leda dig själv ur det. Så det är nog det främsta, skulle jag säga, lärdomen. Och det går ju att applicera på, eller jag kunde applicera det på livet generellt sen. Om man lär sig det här tillvägagångssättet och ledarskapet med sig själv, så går ju det att applicera. Jag kunde applicera det på nästan vad som helst.
Och kopplat till idrottens och rättigheter för den delen, så släppte ju Riksidrottsförbundet nya riktlinjer för barns rättigheter i år. Misstänker att du har ändå koll på dem. Jag tänker för att upplysa för dig som lyssnar också. Så har Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn och ungdomsidrott är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken. Och speciellt inom barn- och ungdomsidrotten. Och de här riktlinjerna omfattar all verksamhet inom idrottsrörelsen för personer upp till 19 år. Bara för att ta kort så är det 5 stycken som kan vara intressant att ta del av vidare på Riksidrottsförbundets på hemsida såklart. Men då är det att i samråd med barnrättsorganisationer som UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och BRIS, så har man tagit fram 5 stycken, vilka är: 1 är då trygghet, att skapa trygga och välkomnande miljöer. 2 är delaktighet, erbjud delaktighet och inflytande. 3 är glädje, främja inre drivkraft och långsiktig utveckling. 4 är allsidighet, möjliggör allsidighet och lekfullt idrottande. Och den sista 5 är hälsa, att bidra till hälsa och välbefinnande över tid. Och just jag tänker 1, som är rätt viktig oavsett vilken kontext vi pratar om, och lite vad vi är inne på med spontanidrott och närhet till de miljöerna, så är ju 1 är grunden till de övriga. Idrotten är en mötesplats oavsett ålder egentligen, men just för barn att träffas. Så min fråga är väl lite vad du har för tankar när det kommer till idrotten i sig. Är den liksom trygg för alla barn och ungdomar? Hur ser du på liksom trygghetsbiten? Jag kan ju tycka att den är rätt viktig för att känna sig trygg och att våga ta plats. Men utifrån din erfarenhet.
Jag skulle säga att mitt synsätt är så här. Jag har en liten större... jag utgår ofta från ett helikopterperspektiv. Jag skulle säga att idrotten är lika trygg som samhället. Du har ju samma... barnen som finns inom idrotten, de vuxna som finns inom idrotten, finns i samhället. Så att det är bara en liten... vad ska man säga, en bild av hur samhället ser ut. Så är samhället så tryggt som samhället är, så tryggt är också idrotten, skulle jag säga. Man får också tänka på att där barn finns, där finns det också människor som är otroligt duktiga, bra, ansvarsfulla för barnen. Men det finns också andra människor som inte är trygga eller vill vara en trygg punkt, hälsosam trygg punkt för barn. Så det är viktigt att ta med sig.
Nej, men verkligen. Är det någon annan av de här riktlinjerna som du annars fastnade för när det släpptes?
Men tryggheten tycker jag är väldigt viktig. Och sen hälsan överlag, skulle jag säga att vi behöver. I och med att vi sociala medier har ju slagit igenom otroligt mycket i vårt samhälle. Det finns ju betydligt bättre människor just att ta upp det med hälsa. Men i det stora, i ett helhetsperspektiv, så tycker jag det har väldigt stor betydelse just vad som finns i våra liv. sociala medier har ju den effekten på oss att vi fastnar bland annat. Vi har en ganska hög psykisk ohälsa i samhället. Och samtidigt så vi är människor. För flera hundratusen år sedan och bara tusen år tillbaka, alltså det vi behöver fortfarande än idag är ju att röra på oss. Så hälsan är ju en stor liksom, nyckel till att vi ska må bra. Alltså ut och röra på sig, den fysiska rörelsen. Oavsett hur mycket jag sitter med min mobil idag så kan inte jag omprogrammera mitt liv som människa till att min kropp ska tycka att det är okej. Det går inte, utvecklingen går inte så fort, tyvärr. Så vi människor behöver ju röra på oss. Och för att göra en koppling då till barnidrott eller idrottsrörelsen i stort. Vi behöver ha ett annat synsätt på att det faktiskt är okej att röra sig trots att man är 70 eller 45. Det är okej att vara 45 kvinna och spela i ett damlag. Jag kommer ju från Sunne och det var inte ovanligt, i vart fall i kommunerna runt omkring, att jag såg 50-åriga kvinnor spela i damlag. Det var inte ovanligt. Man hade ju till och med ett lag i Arvika som hette Arvika Supporters. Om jag minns rätt nu så stod det plus 28 eller plus 27 på allas ryggar. Och då var ju kravet att man var tvungen att ha över den åldern för att kunna vara med. Medans nu bor jag i Uppsala och det här har man inte en lika liksom likadan syn på det där. Det är min upplevelse. Och det tycker jag är väldigt, väldigt synd. För att varför skulle det vara mer rätt att vara en kvinnlig damfotbollsspelare som 14-åring? För det är man ju tyvärr oftast, man är ju oftast ung. Varför skulle det vara mer rätt än att vara en kvinnlig fotbollsspelare när man är 45? Ingenting är ju mer rätt än det andra. Men jag upplever att normen i samhället säger ju att mellan 9 och 23 då ska vi vara väldigt, väldigt, väldigt aktiva och hurtiga. Liksom. Sen är det okej att inte vara det. Och ju äldre du blir, desto mindre okej är det att vara i sammanhang med den åldersgruppen. Så nu är jag 35 år, om jag som 35-åring skulle spela med 22-åring, det skulle ses på som konstigt. Vilket jag tycker är väldigt konstigt, att det är konstigt.
Ja, alltså någonstans ska det inte handla om åldern överhuvudtaget. Och helst ska väl, oavsett din ålder, så ska du väl fortfarande få möjlighet till att vara aktiv.
Precis, det handlar om hälsa. Så jag tycker att den sista punkten är också väldigt viktig, det med hälsa. Jag tror att vi behöver tänka om där. Och då hela samhället, hur vi tänker på hälsa. Och all hets att allt ska vara elit. Det finns ju vissa typer av grupper som tycker att alla människor ska liksom dras med i en liksom elithets. Då blir det liksom inte hälsa heller. Elit, liksom, idrottande är ju slitigt. Det är, jag tror det var Carolina Klyft som hade en dokumentär som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Men om jag minns det rätt, så sa hon att det jag håller på med, det är inte friskvård. Det här är elitidrott. Och det är ju otroligt slitigt på kroppen. Och alla människor är inte byggda för alltså elitidrott, alltså att slita på kroppen på det sättet. Och få in det i vardagen. Och det ska vara okej för alla.
Ja, och För att jag tänker där att jag känner igen det från Klyft, att det har nämnts med inte friskvård, och vi har ju sett mycket runt bara de senaste egentligen 2-3 åren med fler idrottare som har varit ute och pratat mer om sin hälsa, och mycket har varit mer fokus faktiskt på den mentala hälsan. Vi pratar ju oftast om hälsan i form av liksom en aktivitet och fysisk hälsa, men däremot de senaste åren har ju den mentala blivit än mer viktig, eller i alla fall den har lyft upp mer. Och där är väl också en del av att det sprids neråt. Sett till det som du själv var inne på, sociala medier som du var inne på tidigare, är ju någonting som skapar, vad ska man säga, mer information som är lättillgänglig. Sen behöver inte all vara korrekt då, men mycket av sånt här når ju ner till ungdomar också. Och det är ju också någonting som är en helt ny liksom utveckling av barn- och ungdomsidrotten. Att nu för tiden kan en 13-åring få reda om någonting från en stor idrottsstjärna. Och det kan vara negativt, något negativt, och då kanske man själv börjar fundera på det. Frågan är ju bara liksom hur vi ska hantera det. Hur är det vi ska hjälpa ungdomarna när de växer upp med den här lättillgängliga informationen? Att förstå att de ska kunna ta hjälp när de behöver det. Men hur vi också runt om ska liksom, hur ska vi supporta? Det finns säkert inget komplett rätt svar, men vad är dina tankar kring det?
Kan du upprepa frågan igen, snälla?
Mental hälsa som har blivit rätt liksom het i diskussioner, mycket från elitidrotter som mer och mer pratar om det. Däremot kanske vi inte har pratat så mycket om det bland barn och ungdomar kring den biten. Så frågan är väl någonstans, vad är din syn på hur vi stöttar och arbetar med mental hälsa för barn och unga?
Mm. Ja, det är en jättesvår fråga. Och jag har egentligen inget bra svar. Men jag vet att... alltså när, om jag tar mig som exempel. Jag började med mental träning när jag var 8 år. Med hjälp av min pappa. Och det har ju haft en... jag skulle nog våga säga att det har haft den största påverkan på mitt liv. Och vi höll på tills jag var 16. Och är det någonting jag vill rekommendera till föräldrar att hjälpa sina barn med, så är det mental träning. För mig var det otroligt, otroligt viktigt att kunna stänga ut det brus, att kunna öva upp alltså min mentala tuffhetsförmåga, att kunna få verktyg för eget självledarskap, att kunna leda mig själv. Det ovärderligt skulle jag säga. Och tonåren är en tuff tid. Man växer mycket, man får hormoner, man finns med i grupper, alltså i skolgången, klassen. Alla har inte vänner. Man kanske har det tufft hemma, man har det tufft på andra sätt. Och komma ur det där på ett hälsosamt sätt är otroligt viktigt. Och mental träning var min lösning, eller egentligen min pappas lösning då, som var han som presenterade det för mig. Ja, det är en otroligt svår fråga. Jag vet bara att mental träning har betytt otroligt mycket för mig.
Finns det något exempel man kan göra? Alltså, vad gjorde du hur upplevde du det när du började med det som 8-åring?
Alltså, min pappa presenterade ju det som en visst, han sa att det var mental träning, men han gjorde det så pass så smidigt, så jag uppfattade inte liksom att vi gjorde ens en ansträngning egentligen, utan han presenterade det som ett sätt att, vad ska man säga, dels att sova bättre, men också att förbereda sig för morgonen, skulle man väl kunna säga. Så det vi gjorde rent praktiskt, om det var det du undrade. Ja, det var att på kvällen när jag skulle lägga mig, så förklarar han att vi ska slappna av. Så då får jag lägga mig i sängen precis så som jag ska sova. Och då förklarar han för mig vilka delar på kroppen som ska slappna av och i vilken ordning. Och att jag ska följa hans röst. Så i teorin kunde det vara, nu känner du dig avslappnad i dina axlar. Du känner hur axlarna åker ner i sängen. Och så gjorde han så för varje kroppsdel. Det var så vi började. Och i början så somnade jag efter en, ja, 2-3 minuter. Men vi gjorde det där så pass ofta att min kropp blev van det där. Så när han inte gjorde det, så gjorde jag det själv. Och sen så när jag blev lite äldre, då förde vi in alltså målbildsträning. Så att det vi gjorde var att vi programmerade mål som jag såg då dagen innan, exempelvis en match. Och sen, det här har hänt mig så många gånger, och jag är så blir lika exalterad varje gång jag pratar om det. Det har slagit in nästan varje gång vi har gjort det, alltså målprogrammering. Så rent praktiskt hur det går till var att man gör samma. Först så målprogrammerar vi och sen så kör vi avslappningen. Så först målprogrammering, då går vi igenom en situation på fotbollsplanen som jag ska lösa. Så då berättar han för mig hur den situationen ser ut. Så exempelvis, jag får bollen passad till mig vid mittcirkeln, exempelvis. Jag har 2 backar bakom mig. Jag tar emot bollen, vänder upp, och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Tills jag då, för jag var forward, tills jag då gör mål. Och när vi gjort det här tillräckligt många gånger, då gör jag det själv. Och så här såg vår mentala träning ut. Så målprogrammering och avslappning. Sen kan man ju också lägga in meditation om man vill också. Men det här var det jag behövde. Och jag kan inte säga vad som är rätt för alla andra barn eller vad alla andra föräldrar har tid med. Men det var det här min pappa gav mig. Och det var den finaste gåvan någonsin har gett mig. Det var den finaste gåva som han har gett mig. Just då behövde jag fokusera och behövde kunna stänga ute allt som var runt omkring mig. Och det lyckades han med. Eller det lyckades vi med. Så de sista åren som jag gjorde det aktivt, då gjorde jag det själv. Nästan varje kväll, skulle jag säga.
Som du säger, det kanske inte är något för alla. Däremot tror jag det kan vara upplysande att få åtminstone något konkret exempel på vad det innebär med mental träning. För det finns ju många olika, såklart. Men också intressant att höra att det finns 2 olika, en utveckling på det. Att man kanske inte kan göra vad som helst när man är liksom 8 år, men att det fortfarande finns någonting. Och att skapa den mentala träningen i sig själv av att få dels vägledning och sen utveckla och göra det själv också. Så jätteintressant att höra att hur du och ni har jobbat med det, och att just gå från bara kanske känna kroppen i sig själv till att överföra det i en situation.
Ja, jag ska säga också att min pappa blev, han gick på Örebro universitet där Lars-Erik Unestål har varit aktiv, och han var ju den som myntade begreppet mental training i USA, och sen så tog han med det till Sverige. Så att vill man veta mer, få köpa band eller liksom, han har ju alla såna här vägledningar om mental träning och olika delar. Det finns, om man söker på honom, så finns det att köpa. Så man behöver inte uppfinna hjulet liksom, utan min pappa gjorde ju som han hade blivit lärd. Och nu gör jag det. Så, men det jag också ska säga är att när jag och pappa började med det här, då var det inte acceptabelt att börja med mental träning. Eller att göra det, det var inte särskilt många som visste vad mental träning var. Så när min pappa berättade för någon, jag minns inte vem det var, i fotbollslaget, en förälder, då skakade ju han bara på huvudet. Och han, jag tror att han genuint trodde att min pappa var galen. Men nu är det någonting på alla släppar. Alla pratar ju om mental träning, att den är lika viktig som den fysiska träningen.
Men det har tagit lång tid. Jag tror vi skulle kunna prata om bara 2010, så var det fortfarande en icke-faktor.
Ja, precis. Jag, för mig är det en gåta. Jag har ju känt effekten så många gånger av att, ja just det, det där har jag redan gjort. För mig, effekten i min kropp blir att jag har redan sett mig själv göra det så många gånger att min kropp tror att jag klarar av det. För kroppen, det är liksom, det blir som en, det blir som att man matar in en ny sanning för kroppen. Det är många gånger som jag fått frågan, men hur gjorde du där? Du har aldrig gjort det förut. Nej, jag har inte gjort det fysiskt, men jag gjorde det mentalt innan.
Automatisk rörelse och ett beteende som hjärnan tror att man kan, helt enkelt.
Ja, och sen så klarar du det, så då har du gjort det. Så det blir ju liksom, det blir det här hjulet som vi pratar om igen. Det sker bara.
Nej, men det är häftigt. Jag är imponerande att höra, och som sagt, jag tror det är viktigt att bara visa på några exempel vad det kan innebära. Så att man förstår det när man lyssnar på det här nu. Att, oavsett om du som lyssnar nu är förälder eller ungdom för den delen, eller morförälder, farförälder och liknande, att det finns olika vägar framåt, och det finns inte en enda, men däremot tror jag att man kan lära sig och våga testa mer åt den mentala träningen. Mycket handlar om att bara bygga upp ett scenario i huvudet. Men du, för att du går vidare mot slutet, men ändå inte, jag tänker att jag vill lyfta upp lite här kring det jag nämnde inledningsvis, med att studier pekar på cirka 5% av alla idrottsaktiva barn någon gång har utsatts för sexuella övergrepp. Och du har ju bland annat i ditt liv grundat barnrättsorganisationen PAX, som återigen då, för att du upprepa, arbeta för att stärka barns rättigheter inom idrotten. Du har säkert fått den här frågan många gånger innan, men krävs att kanske upprepas för att fler ska förstå det. Och någonstans är det varför du startade upp PAX. Vad var det, liksom, har varit ditt driv kring det?
Ja, alltså det finns ju bara en. Alltså drivet är ju att det inte ska förekomma sexuella övergrepp mot barn. Och ja, det finns ingen annan anledning egentligen. Det är drivet.
Och om du bara vidareutvecklar, varför behövs det här stödet?
Ja, men man ser ju, det finns ju en sån studie på 5% från GIH. Så länge det finns barn i samhället, det kommer alltid finnas, så finns det en risk för att de här barnen kommer att utsättas för olika saker. Och sexuella övergrepp är en del av det. Och den här studien då på 5%, om vi översätter det till alltså, riktiga barn, så är vi uppe i, om vi tittar på den svenska idrottsrörelsen och inkluderar alla idrotter, alla sporter i Sverige, så är vi uppe i 45 000 barn. Och det är otroligt mycket barn. Om vi då tänker på alla andra risker i samhället som barn utsätts för, bland annat sexuella övergrepp, men det kan ju också vara alltså fysiskt våld, eller att man lever med missbrukande föräldrar eller liknande. Så det är bara ytterligare en sak att lägga på vad barnen riskerar annars. Så det är absolut ingen siffra som är acceptabel alls. Och idrottsrörelsen för mig har varit otroligt viktig. Det har varit den plats där jag har kunnat fått utvecklas, har kunnat fått misslyckas, jag har format mig själv där. Det har varit ett utrymme, ett andningshål för mig. Och vetskapen om att det finns liksom en viss procent av barnen som blir utnyttjade gör mig skogstokig. Och det blir ju liksom en känsla i kroppen som ja, men jag blir illamående av tanken. Och jag vetskapen av att det finns en modell för hur man förebygger sexuella övergrepp som kommer från Kanada. Som jag liksom nosade upp när jag var med i ett adeptprogram på Svenska fotbollsförbundet där vi ska utveckla svensk fotboll. När jag nosade upp den här då under det här året så, som jag jobbade där, så jag kunde inte gå och lägga mig med vetskapen om att men det finns en modell. Vi behöver anamma den, vi behöver förankra den, vi behöver använda den. Jag kunde inte gå och lägga mig på kvällen utan liksom att veta och utan liksom att ta steget vidare till att men vi som samhälle, vi som liksom människor behöver ta det här steget och försöka förhindra det här. Jag kom inte över, jag kan inte med gott samvete gå ifrån och vända liksom den ryggen, utan då behöver jag utföra det. Och det var det jag gjorde med TAC.
För de som inte har koll på vad det innebär när man pratar om sexuella övergrepp, kan du ge en förklaring till vad det vi pratar om när vi pratar om sexuella övergrepp?
Ja, det skulle jag kunna göra. Man särskiljer ju det från våldtäkt. Så döms man inte då, eller vad ska man säga, den lägre graden av sexualbrott är ju då sexuella övergrepp. Så att är det så en handling som man inte då som man inte bedömer som ett ofrivilligt samlag eller penetration, då är det ju då sexuella övergrepp. Och är det inte vad ska man säga, tillräckligt grovt för att vara sexuella övergrepp, ja, då kan man möjligtvis kanske kalla det för ofredande då. Om det är tillräckligt flyktigt, inte tillräckligt med tid eller så. Kan ju vara att man tar på någons kroppsdel som det är inte önskvärt. Men att det då att man då inte anser att det är likbördigt med samlag.
Och liksom, vad är det för stöd som finns egentligen, eller rätt sagt barnens rättigheter sig själv, liksom hur stärker vi inom idrotten barnens egna rättigheter kring deras kropp och vad de får göra och vad andra får göra och inte?
Ja, alltså idrottsrörelsens fokus är ju idrott. Men däremot så finns det ju styrande dokument som är emot sexuella övergrepp. Men idrottsrörelsen i sig själv, det går ju ut på att man ska låta barn idrotta. Sen så har man ju viktiga styrande dokument som man försöker styra det här organiserandet till att förhålla sig till vissa linjer, riktlinjer. Ett exempel är ju barnkonventionen, då man vill att alla ideella föreningar som håller på med idrott då ska följa barnkonventionen. Enligt RF då. RF har ju riktlinjer där. Sina stadgar.
Och du har ju jobbat med andra, eller du har jobbat med olika föreningar via med Pax då, kring stärka barnens rättigheter. Så här, vad har man då gett för verktyg eller pratat kring med barnen?
Ja, det vi har gett olika verktyg. Det beror lite på vart föreningen är i sin resa och vad man ser själv att man har för behov och vilka resurser man har. Som ideell förening, det som är speciellt med Sverige är att vi har ju ofta ideella ledare, drivna av människor som gör det här på fritiden. Och det innebär ju också att olika ideella organisationer, olika ideella föreningar, idrottsföreningar har ju olika typer av resurser. Och ofta så har man ju ideella resurser i form av föräldrar ofta. Föräldrar i dagens samhälle har ju väldigt lite tid. I en förening som höll på med gymnastik, där hade vi ett pilotprojekt där vi hade samtalsgrupper för barn. Då hade man inte resurser att ta hjälp, att vi då skulle gå in och hjälpa dem med deras styrande dokument. Så då valde man att istället då fokusera på barnen, deras huvudmålgrupp. Som sysslade med gymnastik, och då hade vi information om barns rättigheter och vi samtalade även om kroppslig integritet. Så det blir som ett samtal i gruppen då. Det hade vi med två grupper. Sen med en annan idrottsförening, en helt annan idrottsförening, en fotbollsförening, lite större, då gick vi in i deras styrande dokument. Vi tittade på vilket stöd de hade, hur mycket fokus det var på barns rättigheter, vilka egna regler de hade inom sin organisation, vilken kultur de hade, för kulturen har ju stor betydelse. Och så är det ju även på arbetsplatser, vilken kultur man vill befinna sig i har ju mycket att göra med om man trivs eller inte. Och så är det ju även för barn i idrottsmiljöer. Vilken kultur vill man vara i? Vill man stå och liksom lyssna på en match på föräldrar som skriker halsen av sig? Vill man som 7-åring ha det? Den kulturen kan man ju sätta själv i laget. Och då måste de vuxna låta barnen ta plats och berätta hur de vill ha det. Det finns ju barn som, och då kanske om jag tar mig själv som ett exempel. Alltså när jag var 15-åring, jag ville att min pappa skulle stå och skrika. Och då menar inte jag skrika på ett ohyfsat sätt, utan ett peppande sätt. Och jag visste direkt att om han nämnde en till växel, Louise, då visste jag att han såg att jag hade en växel till, och då märkte jag att jag tar inte i allt vad jag har. Så vi hade liksom som ett kodspråk, kan man väl säga. Det finns barn som vill ha den typen av boost, som vill mycket, men det är väldigt viktigt att man som barn får ta plats. Det är otroligt viktigt att sätta den kulturen i laget. Så jag skulle bara kortfattat säga att man fick hjälp med att sätta sätta upp styrande dokument, titta på hur hela föreningen ska förhålla sig till barns rättigheter. Ett exempel är, ett verktyg som man kan använda sig av är att man gör en barnkonsekvensanalys vid varje styrelsemöte. Finns det någon fråga som behandlar barns rättigheter eller som tar hänsyn till barn eller som inte tar hänsyn till barn? Det kan vara att vi har fått lov att bygga en ny fotbollsplan. Vilka är målgruppen? Ja, men det blir ju våra F och P, inte vet jag, 09-or, för att det kommer bli 2 7-mannaplaner. Ja, men då är det ju en fråga som rör barn, om det alternativet finns med. Och då kanske man kan göra en snabb analys då och säga att ja, men vi tar beslutet att det kommer bli 2 7-mannaplaner, det berör barn, det här är för barnets bästa. Och så kan man gå igenom barnkonventionen och titta på, nu går jag igenom det här väldigt, väldigt snabbt, men så att du förstår konceptet. Det finns många olika typer av verktyg, men det viktiga är, så som jag ser det, det är ju att barnen får vara en del av sin förening. De är ju, oftast betalar man ju medlemsavgift i en förening. Ja, då betalar man ju för barnet. Ja, som medlem så måste du ju få göra din röst hörd.
Ja, det är väl det som, det är väl det, förlåt bara för att bryta in, men det är väl lite det som är, kan vara oklart ibland, för att det är föräldrarna som betalar in, men det är ju egentligen barnen som är medlemmen och en del av klubben.
Ja, det är ju barnen som utövar sin idrott. Så har vi ett gäng 7-åringar som har en fast övertygelse om att vi vill spela, eller 13-åringar, vi vill spela för att ha kul. Och det här är vår målsättning, eller det här är inte vår målsättning. Då tycker jag att det är väldigt bra att man sätter sig ner och sen också förmedlar det. Det här vill vi som lag. Och då skapar man en kultur. Då kan man ta med också hur vill vi att vi behandlar varandra i det här laget. På det sättet kan man prata med barn. Och också skapa en väldigt fin gemenskap.
Bra tips.
Kom vi ifrån ämnet nu?
Nej, men någonstans, det handlar ju någonstans om att förstå helheten också. Det jag förstår ju som du själv säger, man kan, det här är ju bara en liten del av det, men det är ett komplext ämne, och för att någonstans förankra det här med några av lyssnarfrågorna vi har fått in, så har Rickard Aspergren skickat in frågan kopplat att saknas det tydlighet kring vad konsekvenserna blir när man bryter mot barnkonventionen, värdegrund och andra trygghetsdokument. Så det är lite vad du själv är inne på nu här, man skulle sätta upp styrdokument. Men vad händer om man inte följer det? Gör idrotten någonting? Har du märkt av någonting?
Idrotten har ju ett eget system där man kan eskalera. Man kan ju anmäla olika överträdelser. Men om vi går tillbaka till en förening och föreningens styrande dokument, så är det ju upp till föreningen att sätta de disciplinära åtgärderna som man kan ju utesluta medlemmar. Man kan utesluta människor som är aktiva i en förening. Det är inga problem. Det största problemet som jag ser, det är ju att dels så tar man inte de besluten i föreningarna. Men ofta så tycker jag att man inte heller har de styrande dokumenten på plats som man behöver för att kunna ta ett sådant beslut. Man behöver ju sätta regler för ett utrymme. Har du ansvar för ett utrymme och du har en tydligt syfte i en liksom sammansättning, då måste du sätta upp dina gränser. Det är ju naturligt, vilken del du än är, vilken situation du än är i, så har du ju gränser. Och det bör också vara så i en ideell förening, att så här agerar inte vi, då riskerar man det här. Det här kan beslutet bli. Det är inte svårare än så. Sen så kan man ju eskalera naturligtvis. Men det kan gå ända upp till Rin. Men man får ju inte glömma heller att det finns ju faktiskt, om vi pratar alltså ren brottslighet, så ska vi ju polisanmäla. Jag menar, det finns ju rättsfall som säger att när man exempelvis då en fotbollsplan, en hockeyrink, att när man beträder planen så går du också med på att ringa misshandel. En sport måste ju kunna utövas. Men går du över det och det blir till normalgraden eller grov misshandel, ja, då har du kan ju gå då och anmäla det till polisen. Så att vi har ju också ett samhälle utanför idrottsrörelsen där det här är uppstyrt.
Du nämnde ju Rin där mitt i, och det är väl Riksidrottsnämnden. För att bara förtydliga, om hon inte hängde med på det snabba där. Ja, men det känns som att, Rickard, vi har alldeles för många föreningar som inte har tillräcklig uppbackning när det kommer till policies av av det här området.
Ja.
Och jag tänker, jag hoppar väl vidare. Johan Gottgård har skickat in frågor. Och en väldigt intressant fråga. Får se vad du säger här. Men hur kan vi i en förening eller i ett lag mäta ett barns välmående? Alltifrån självkänsla, självförtroende. Finns det några enkla nycklar och verktyg, frågar han.
Oj, mäta ett barns... Oj. Nej, alltså jag skulle säga att det är inte min kompetens hur man mäter barns välmående. Men det kanske är lite anslutning till det här. Men jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att som vuxen att inse att du har ett ansvar. Och att du tar det ansvaret. Och att du ser alla barn i din barngrupp. Och att du också försöker att få... Att alla barn tar den plats de vill ta. Jag är tränare för mina döttrars fotbollslag. Och där finns det barn som absolut inte vill synas. Det finns barn som absolut vill synas. För mig så värderar inte jag något av liksom barnens egenskaper eller vad de kan eller där de kommer med. Det viktiga är att jag ser dem och att de får en plats att utvecklas på. Att jag är en trygg person för det barnet. Och att jag lyssnar på barnet och försöker få barnets röst hörd, helt enkelt. Skapa dialog. Sen hur man mäter barns välmående, det vågar inte jag svara på. Jag är nog inte rätt person att svara där.
Jag brukar köra det med att när jag ser barn, eller vuxna föräldrar också, men nu är det ju fokus på barn här. Det är ju att se leenden på barnen. Då brukar jag oftast uppfatta det, i min tolkning i alla fall, att ja, men då gör jag eller den gruppen någonting rätt.
Jag kan förstå den slutsatsen, men när jag är en positiv person. Jag var likadan när jag var liten, väldigt positiv, och jag tror att människor blir nog förvånade över hur mycket negativt som fanns i mitt liv trots att jag var så positiv. Så bara för att man ler betyder inte att man mår bra. Det är väl egentligen det jag vill bara flagga för det.
Jag tar med mig den. Men du, Ida Hellström, hon har egentligen nog fått sitt svar här, men jag vill ändå belysa den med just tipsen hur styrelsen kan jobba mer aktivt och förebyggande med frågorna. Men det känns som att det var lite det du var inne på med just det, allt från sina styrelsemöten med analysen såväl som att ha på plats någon form av policy eller liksom riktlinje hur man hanterar det i klubben?
Ja, alltså, där är då den här forskningsmodellen från Kanada som jag kan dela en länk till dig sen, så kan du förmedla den vidare, som vi i Pax har som grund. Det är ju att dels så ska du ha ett förebyggande arbete, vilket kan innebära, och det, jag säger kan för att det är ju ingen absolut sanning, alltså bara för att du gör det förebyggande arbetet behöver det, så kan det ske ändå. Så, men du kan minska, du minskar ju risken. Så det förebyggande arbetet skulle jag säga är utdrag ur belastningsregistret, att man har styrande dokument som man kommunicerar och förmedlar till personerna som vill bli eller som är aktiva i idrottsföreningen, så att man har en tydlig kommunikation med vad är det som gäller här. Då kan man ha ett man kan ha styrande dokument för hur man ser på trygga miljöer inom organisationen. Man kan också föra in i sina stadgar vad som är okej och inte. Att man ska följa föreningens liksom värdegrund. Och så kan man också tydliggöra värdegrunden i de styrande dokumenten. Sen så skulle jag också säga när om det händer någonting så måste det finnas rutiner på plats. Vem man ska ta kontakt med, hur man tar hand om barnet. För det man också sett, jag vet, Bris släppte ju en rapport för några år sedan där man sa att det var otroligt många idrottsföräldrar, ledare, tränare som ringde till Bris, eller som då ringde in och frågade vad de skulle göra, för nu hade det hänt någonting. Antingen att ett barn hade blivit utnyttjat eller att man hade fått reda på någonting i barnens situation som inte var bra. Då ringer man till Bris istället för att vända sig till organisationen och titta på vilka styrande dokument man har, titta på vilka rutiner man har. Och då visade det sig då i den här rapporten som blir släppt att det var ofta så att man ringde in för att det fanns ju inga rutiner. Så man ringde in för att få hjälp. Och i de fallen det fanns rutiner så fanns det en oförmåga att använda sig av dem. Så trots att det fanns svart på vitt så kunde man inte eller ville inte använda sig av det. Så det blev ju en skrivbordsprodukt. Jag tror på vikten av att vara medveten i föreningen. Att ha styrande dokument på plats. Och att, nu kanske jag sticker ut hakan lite här. Att våga kränka andra vuxna. Alltså att våga ifrågasätta andra vuxna. Att våga stå upp för barn. Och att inte gå samman alla vuxna och tycka eller förminska ett problem eller en händelse eller en situation. Utan att man står upp för barnet eller barnen. Det finns mycket, mycket att säga. Och vill man veta mer så kan man naturligtvis ta kontakt med Pax. Så kan vi hjälpa till. Jag skulle kunna prata om det här hur länge som helst.
Vi får ta ett annat avsnitt om det.
Jag tar bara några exempel nu.
Ja, men jag tycker det är superbra. Och som sagt, man ska inte ta det bara med en klackspark. Utan det är ett oerhört viktigt ämne som jag tror vi bör alla bli mer utbildade kring och förstå. Men sista frågan, Sebastian Börjesson som frågar här, vilket inflytande har och hur påverkar idrotten barn när det kommer till just självförtroende, självkänsla, tillhörighet, modighet, retorik och så vidare. Vi har ju varit inne på de här bitarna. Finns det något mer sista vi kan fylla i luckan för Sebastian här?
Oj, ja men precis. Alltså, nej men, jag kan ju bara prata utifrån mig själv. Och kanske vad jag just nu kan se på mina barn och den resa mina barn gjort inom idrottsrörelsen, liksom min tolkning. Utifrån det då, alltså jag skulle säga att det är otroligt viktigt att man lär känna sin kropp, att man finns i ett annat sammanhang än hemmet och skolan. Att man på något sätt lär känna sig själv och sin kropp. Att man lär sig att misslyckas, att man får misslyckas. Men också att man lyckas. På något sätt blir det ett slags att man lär känna sig själv. Men jag vet inte om det var ett tillägg eller bara ett förtydligande av det jag redan sagt. Men så ser jag på det. Sen så finns det säkert andra saker man kan säga om det också. Men just nu så, i det här fina avslappnade samtalet, så vill jag säga.
Ja, Sebastian själv puttade faktiskt in lite i det du sa. Att han tror själv på och att barn kan känna sig från idrotten, att det stärker dem så att de kan vara bekväma att vara i en obekväm situation, att man vågar säga nej, att man vågar stå på sig, att det finns många av de här bitarna som han själv upplever det. Så det är intressant att höra att du är inne på de bitarna själv från början. Men du, avslutningsvis Louise, hur kan man kontakta eller följa dig?
Jag skulle rekommendera LinkedIn faktiskt. Man kan söka på mitt namn, Louise Hammarbäck Miranda.
Och Pax för den delen?
Då kan man följa oss och kontakta oss via Instagram, Pax Sverige, eller via vår hemsida, paxsverige.se. Facebook finns vi också på.
Bra, och det här hittar man såklart i avsnittsbeskrivningen, så det är bara att klicka upp i poddspelaren vilken du än använder, så kan du direkt hoppa vidare och komma i kontakt med Louise eller Pax. Du, det här var egentligen det sista, och ja, det blev ett på ett sätt långt avsnitt som skulle kunna bli ännu längre såklart. Men man ska inte nedvärdera direkt ämnet i sig själv, så det känns som att man borde egentligen ha flera avsnitt kring det här. Men verkligen stort tack för att du är med och bidrar med din berättelse och dina perspektiv.
Tack för att jag fick komma.
Och även stort tack som alltid till dig som lyssnar av det här avsnittet. Det är väl värt att sprida vidare så att vi får fler att förstå de olika perspektiven som finns, men också möjligheterna inom idrotten. Det finns många lärdomar att ta med sig här från Louise, där vi ska speciellt låta barn få testa sig fram. Jag tror att en av de viktiga nycklarna här är någonstans, oavsett om det är barn eller vuxna, våga misslyckas för att växa och kliva vidare. Men vi ska framförallt respektera barns rättigheter. Det är nog de två stora lärdomarna att ta med sig här. Och innan vi helt avslutar, så kom ihåg att prenumerera på podden om du inte redan gör det. Och vi finns främst på Instagram som Sportviews podcast, där du kan tipsa om gäster, du kan engagera dig i de senaste avsnitten eller sprida gospelet vidare helt enkelt. Så med det sagt, så kolla där, hör av dig till oss, sprid vidare, och så hörs vi och syns vi snart i ett nytt avsnitt. Så skapa en fantastisk dag. Ha det bäst. Ciao!